Och i dagens debatt deltar Heidi Schoman, ekonom vid Finlands bank, Lars-Erik Gästgivars som är riksdagsledamot för SFP och Ralf Sund, chefsekonom vid tjänstemannafacket STTK. Välkomna med till debatten alla tre.
Tack.
Tack, tack, tack.
Ja, vi har ju alltså statsminister Alexander Stubb som nu ska sätta samman sin första budget som statsminister. Och vi har många orosmoln på himlen just nu. Många bedömare har skrivit ner prognoserna, de ekonomiska prognoserna för Finlands del. Och sen har vi naturligtvis också hela det rysk-ukrainska pusslet med allt vad handelsblockader heter som förstås påverkar situationen också för Finlands del. Om vi börjar med dig, Lars-Erik Gästgivars, vad tänker du om det allmänna ekonomiska läget just nu för Finlands del?
Ja, jag måste ju faktiskt säga att det är mycket prekärt och det hade varit länge. Och jag tror att vi inte i Finland ännu har förstått vad det betyder att vi har gått in i en öppen värld där varor, tjänster och människor kan flytta från länder till olika länder och man kan jobba var som helst. Och vi i Finland håller kvar såna här gamla institutioner som är spikade för långa, långa tider sedan. Om vi inte går och öppnar oss och börjar se på hur omvärlden och våra europeiska grannar jobbar för att få den här ekonomin i skick, så kommer det att bara bli värre för oss. Det här är ingens fel, men vi har gått in i en öppen värld och då måste vi lära oss att leva i denna öppna värld.
Vi måste lära oss att leva i en öppen värld. Ralf Sund, vad tänker du? Är det här de framgångsrecept vi behöver just nu?
No, det är en del. Jag tror att det är en del av det här analysen på så här sättet. Men jag har nog förstått på det sättet att vi har nog förstått det här att man måste ändra ett och annat och man håller ju på med allt möjligt, men det tar ju sin tid. Att vi har förstått kanske lite för sent, det stämmer väl nog, men till exempel det tar bara en sak som man nog ganska mycket jobbar överhuvudtaget i, särskilt i industripolitiken och export politiker, att det är som man kallas till en värdekapning, att man förstår att när man gör någonting det är mycket bitar och en bit är i Finland, en andra i Tyskland, en tredje i Kina och då det är bara frågan om att vi kapar åt oss den värdefullaste biten på sätt och vis av den där kedjan och vi ändrar ju vår politik på det här sättet och det är ju vi gör men så det kommer för sakta. Faktiskt, vi har nog eländig situation ännu en god tid.
Ja, vi gör, men det går för sakta. Heidi Schoman, håller du med om det här som allmän analys av läget?
No, som allmän analys skulle jag ju säga att det kanske inte just någons fel var vi är just nu. Att Finland var länge i den här öppna världen. Vi gick in i bäst i klassen och vi var duktiga. Och då är det lätt så att man inte riktigt märker om andra knappar inom man själv blir lite slapp. För att man är nu van att vara bäst och det krävs inte så mycket. Och sen plötsligt så kom det lite, om man jämför med en boxningsmatch, någon som slog en på käften och någon som slog i magen samtidigt. Om man då tänker strukturomvandling och lågkonjunktur i resten av världen. Och så ligger nu Finland där i boxningsringen och då är frågan att vad ska man göra, vilka är alternativen och enda alternativ är förstås att stiga upp och dra ett djupt andetag och se till att man blir bäst i klassen igen. Att på det sättet att men det finns inga snabba mediciner, det finns inga så här quick fix lösningar utan precis som alltid tidigare för att bli bäst, om man ska jämföra med idrott så är det oftast den som tränar hårdast som blir bäst.
Om du förankrar den här diskussionen vid den här föreliggande budgeten, Lars-Erik Gästgivars, vilka möjligheter ser du nu att då till exempel regeringen har att på kort sikt fatta beslut som då styr in Finland på rätt kurs, och vilka är de här åtgärderna tycker du?
Jag tror inte att regeringen kan göra så riktigt mycket åt det här just vid det här tillfället, och det kommer man inte att göra heller, det är val här efter en 8-9 månader, utan det kommer nog att vara, vi går i samma band. Men vi ska komma ihåg en sak, eftersom vi har levnadskostnader i våra europeiska grannländer som är våra största exportländer dit vi exporterar, som är mellan 15-20% under de finska exportländerna, då är det faktiskt på det viset att de som skruvar ihop Opel och Mercedes och någonting annat som är i Bayern i Tyskland, deras metallarbetare behöver inte ha lika hög löner som vi har till exempel i Nystad där man ska göra bilar Hur ska den nystartsbilen kunna säljas på en marknad när vi måste ha betydligt högre löner i Finland på grund av att levnadskostnaderna är betydligt högre här än vad de är i de övriga europeiska länderna och sydeuropeiska länderna? Nu ska vi gå in och se varför är det på det här viset. Inte får jordbrukarna åtminstone något mer betalt för sina produkter. Så någonstans är det fel att vi har en sån här kostnadsläge att vi måste ha våra exportlöner så höga att det går inte att sälja våra exportvaror på världsmarknaden och på den europeiska marknaden.
Här vill säkert Ralf Sund komma in med en kommentar. Är det nu de höga lönerna som är problemet här? Är det därför vi inte får exporten att dra? Eller ser du andra orsaker? Vad tänker du?
No, absolut inte frågan om lönerna. Vi har ju haft den här handicappen på sätt och vis hela den här perioden efter andra världskriget som Finland har försökt gå ut i världen, öppna sina dörrar. Det har varit vårt nationell strategi för tiotals år. Och vi har ju haft det här samma problem under hela tiden. Det sättet som vi har klarat det här att vår produktivitet, vi har hållit produktivitetstakten i sån fart att vi har kunnat klara ganska bra i den ekonomiska konkurrensen överhuvudtaget. Och inte ser jag nu att vi har så i det här fallet speciellt hoppa bort från den här linjen att vi skulle nu under några år ha tappat allt. Vi har gått lite bakåt. Vi har här och där till exempel 2009 hände ett och annat sånt som måste korrigeras, men så det på titta på stora linjer, långa linjer, så vi har ju klarat det här för. Varför skulle vi inte klara det i framtiden också?
Ja, vad säger du, Heidi Sjöman? Här lyfter Ralf Sund fram de längre trenderna och det faktum att vi tidigare har lyckats öka på produktiviteten. Alltså om lönerna har stigit och kostnaderna har stigit så har också produktiviteten ökat. Finns det någonting som talar för, tycker du, att det här inte skulle gälla i framtiden också?
No, en sak om man tänker produktiviteten som är utmanande, det är ju ett ganska abstrakt begrepp hela produktiviteten, att hur ökar man på produktiviteten, det är något man ofta kastar fram i politiska debatter att det borde göras, men hur gör man det? Det som har kanske varit specifikt för Finland under de senaste 10 åren har varit det här Nokia-fenomenet som vi såg, det vill säga en specifik bransch som hade extremt hög produktivitetstillväxt. Det vill säga väldigt lite människor egentligen anställda inom den branschen, men det som de producerade så utgjorde ändå en ganska stor del av vår BNP-tillväxt, eller vår BNP som helhet. Och att hitta någon motsvarande branscher eller då att hela den här IT-branschen igen skulle leva upp, det känns svårt för tillfället att som nationalekonom så skulle man kanske kunna säga att jag tror att det är mer sannolikt att vi skulle kunna försöka förbättra vår produktivitet på bredare bas, men kanske inte i sådana nivåer som man har sett inom elektronikindustrin utan offentliga sektorn och servicebranscherna och så här. Alla skulle klara av säkert att förbättra sin produktivitet lite, men att se något som han har liksom skutt uppåt som elektronikindustrin gav, så det känns så här på kort sikt omöjligt, men förstås kan det alltid komma överraskning. Att ofta är de här högproduktiva branscherna någonting som kommer som en överraskning, det är inte något man kan förutspå.
Om vi tar fasta på en annan ekonomisk fråga som driftas mycket också inom regeringen just nu, är det här förhållandet mellan att skära och skära ner på kostnader och att stimulera ekonomin. Åsikterna går nu isär beträffande vad som är rätt väg att gå. Har vi råd att stimulera ytterligare eller borde vi ta till osthyveln eller kanske ännu till grövre tillhyggen? Lars-Erik Gästgivars, vad tänker du om detta?
No, jag måste nog faktiskt säga att jag hör till dem som nog inte är så intresserade av att man så att säga i dagens läge sätter vi bort offentliga sektorns anställda som vi gör faktiskt på många ställen. Vad är fortsättningen? Det är arbetslöshet eller sen så går det i pension. Det ger inga pengar till vår nation i form av exportinkomster, för att det är nog på det viset att Finland lever av att vi ska arbeta och vara effektiva och att vi ska ha en exportindustri som ser till att vi har en handelsbalans som är skick. Utan det så går inte det här. Sen har vi en annan sak och det är vår bruttonationalprodukt som är 60, vi börjar ha världsrekordsmåning om när vi har 60% av den, så är så att säga saker som går via den offentliga sektorn. Alltså, och då måste vi komma ihåg att då har det gått någonting snett och här måste det göras någonting.
En förtydligande fråga, alltså hur ser du på den offentliga sektorn? Är den för stor och är det dags att köra ner på den? Och hur i så fall? Vad är det konkret du säger?
När vi talar om offentliga sektorn så inom den finns det ju alla möjliga saker. Där finns till och med också stöd till företagssidan som räknas in i offentliga sektorn om man pratar om det 60%. Men nog är det på det viset att vi måste bli effektivare när det gäller kommunala och statliga inrättningar. Vi kan inte ha så här många människor som ser efter vad de som producerar gör.
Jaha, Ralf Sund, hur kommenterar du det här alltså, om man tänker på den offentliga sektorn, dess storlek? Är det en black om foten för?
Jag tycker att det är lite gammalmodigt att dela ut den analysen till den privata och den offentliga sektorn. Att, mera viktigt är den att hur styr man, vad är omständigheterna, hur jobbar man i olika branscherna. Till exempel en privat sektor som är sektor som har monopolsystemen, den är ju det mest oeffektiva sätt att gå vidare. Och en offentlig sektor kan vara den effektivaste i samhället i vissa sammanhang och så vidare. Att den är lite gammalmodig, den här modellen att dela ut på det här sättet. Och en del av offentliga sektorn skaffar sina pengar själv. Det är inte bara skattepengar utan de säljer och får pengar. Och så vidare. Att där är på sätt och vis vissa fenomen av en privat sektor. Att det är lite gammalmodigt.
Men om vi tar fasta på den här frågan som jag ställde också till Lars-Erik gästgivare ursprungligen. Den här frågan om stimulans kontra nedskärningar. Du har gått ut och efterlyst stimulansåtgärder.
Kort sagt så det viktigaste som regeringen måste nu göra är att uppfylla sina egna beslut om det här social- och hälsovårdssektorn och kommunalsektorn. Att om någon kallar den till nedskärningarna så får kallas, men i mina ögon så det är någonting att man förnyar sättet att handla det här. Det är det viktigaste. Den andra saken är då på kortare sikt att jag ser på det sättet att man måste kräva nog lite stimulans för nästa år, att man ska kunna skjuta lite framåt de nedskärningarna och skatteförhöjningarna som man har beslutat att göra nästa år. Att nästa år är mycket tuff år på det här sättet. Att dit satsas en massa med allt möjligt. Att man skulle lite få den fram. Jag förstår förstås att det är en problem för demokratin, för nästa regeringen. Men så det bara som en ekonom så har jag en sån åsikt.
Så att på kort sikt stimulans, men det centrala du lyfter fram här är alltså att vi måste, att regeringen måste driva igenom de här stora reformerna.
Och regeringen gör nu den att när de får inte något beslut så tittar de på arbetsmarknadsparten att man måste få en pensionsreform så fort som möjligt och att man på sätt och vis går bakom vår rygg här.
Ja, alltså, Heidi Tjoma, Finlandsbank, jag vill ställa frågan till dig. Vi har alltså många väldigt stora reformer nu som har dragit ut och blivit ganska krångliga. Vi har kommunreformen, vi har den här omtalade SOTE-reformen och nu har vi också arbetsmarknadsparterna som försöker sitta och få till en pensionsreform. Om man tänker på alla de här reformerna, hur viktiga bedömer du att de är för Finlands framtid och att de lyckas?
No, jag håller med Ralf i det han sa här, att det som är kanske speciellt viktigt är att man håller fast vid de beslut man har gjort och faktiskt visar, inte bara i Finland utan också åt omvärlden, att vi kan driva igenom saker, vi får saker gjorda och vi klarar av att ändra Finland i den riktning Finland ska ändras utan att ta ställning till några detaljer i någon där av de här olika strukturreformerna som man ändå kan kalla dem. Att vi vet att vi behöver förändra vårt samhälle och vi behöver förändra den offentliga sektorn och någonting måste också göras åt hur länge människor jobbar och det här pensionsreformen är en del i den arbetsbacken men absolut inte den enda. Varför jag nämner det här att också att Finland måste visa utanför Finlands gränser att vi klarar av att göra reformer, vi är trovärdiga. Så det har att göra förstås med finansieringarna av till exempel vår offentliga skuldsättning. Vi har i färskt minne vad som hände i många europeiska länder för några år sedan när marknaderna slutar lita på att staten faktiskt klarar av att köta sin skuldsättning, så i Finland så är det väldigt viktigt att vi håller fast i vår, vad vi kallar AAA-rating, det vill säga försöka se till att Finland på lång sikt också har garanterad finansiering från utlandet, och det gäller ju inte bara offentliga sektorn utan även den privata. Det är en orsak till varför det är viktigt att vara trovärdig och visa att man faktiskt kan göra någonting. Sen om man ska strama åt eller stimulera ekonomin just nu, så det är ju en fråga som det finns hemskt många olika åsikter om. Speciellt från amerikanskt håll, om man lyssnar på världens ledande ekonomer där, så de förstår ju verkligen inte det här att man stramar åt i Europa för tillfället. Jag tycker att det här är ju ett utmärkt läge att stimulera lite. Men då kommer vi till alla EU-regler och ramverk som vi har. Och där kommer vi igen till den här trovärdighetsfrågan. Att är det trovärdigt om vi stimulerar nu medan vi har sagt att vi ska hålla oss till vissa budgetregler? Så det är en svår sits. Och om vi bara tänker ur trovärdighetssynvinkel så borde vi nog strama åt.
Om vi tänker på det regeringen diskuterar som bäst, alltså vi har till exempel ännu ganska små frågor som till exempel avdragsrätten för barnbidraget som är på bordet, några tiotals miljoner euro talar med. Lars-Erik Gästrivas, tycker du att debatten just nu inför budgetförhandlingarna handlar om rätt saker, då vi ändå hör både Ralf Sund och Heidi Schoman här säga att vi behöver de här stora strukturella reformerna, det är de som är avgörande, inte sådana små summor som man håller på att fördela just nu.
No, jag är helt av samma åsikt att det ligger väl där på en 200-300 miljoner som man nu håller på att talar om där, och det är väl någonting promille av hela budgeten i form, utan det är ju bara på det viset alltså att vi i regeringsförhandlingarna så sjösatte man stora reformer som skulle göras. Men ingenting blir gjort, och det är väl ganska klart med en regering med sex partier, så är det ju bara kompromisser. Och de kan man leva med, men de blir otroligt dyra i längden, och så kan man inte fortsätta. Vi kan nog gärna fortsätta och säga att vi ska lägga mera pengar och låna mera pengar. Vi skickar ju de här skulderna åt våra barn, och den som nu tycker att det är ett bra motiv att göra på det viset så tycker det. Jag tycker hellre att vi ska låta människor börja och jobba här som de jobbar i utlandet. Nu har vi dem på arbetslöshetsbyråer och arbetslöshetsunderstöd och alla möjliga andra sätt. Låt människor jobba för en lön som en arbetsgivare kan betala för ett jobb, och låt ungdomen komma ut och jobba, och slut med de här olika byråkratiska funderingarna som de här Sansi och de här andra möjliga funderingarna som fordrar bara ett massa papperskrig. Låt barn börja och ungdomar börja och jobba och försök ta sina första steg, men inte med det här systemet som vi har idag, där fackernas minimilöner ligger på långt över vad till exempel de europeiska motsvarande lönerna ligger.
Vi var inne på det här med produktiviteten, men om vi kommer in på det du säger, alltså att vi måste jobba mer. Det är många som säger det, oberoende av vilken partibok man har eller vem man representerar, så är det ju de flesta är av den åsikten att vi behöver jobba mer. Men varifrån ska de här jobben komma i nuvarande läge? Vi har som sagt indikatorer som snarast pekar neråt hela tiden. Heidi Schoman, vad har du för tankar kring detta?
No, det här är igen konceptuellt en lite komplicerad sak, att man kan tänka på efterfrågan på arbetskraft och man kan tänka på utbud. Och om man pratar på att vi behöver då mera människor som jobbar på lång sikt, så pratar man om att människor ska erbjuda sitt arbete till förfogande så att säga på lång sikt, och enligt ekonomisk teori så leder det att mera människor vill jobba till att ekonomin också växer på lång sikt. Att på lång sikt är det enda sättet att, förutom då teknologisk utveckling, att få en ekonomi att växa. Du vet, det jobbas mer av det, till exempel via befolkningstillväxt eller via att de resurser som redan finns utnyttjas ännu mera. Det är en svår sak i en lågkonjunktur att tänka att nu ska vi försöka få ännu mera människor in på arbetsmarknaden när det redan finns arbetslöshet. Det behöver dock inte betyda det att bara för att det kommer mera människor in på arbetsmarknaden att det ökar arbetslösheten, eller att man på något sätt tar jobben av de arbetslösa. Men förstås kan det på kort sikt, om vi nu pratar på några års sikt, så också betyder det att om det till exempel ökar invandring, eller vi säger ett sånt exempel som att kvinnor plötsligt börjar jobba mera, vi säger att människor är mindre hemma med småbarn till exempel, att det kan leda till att en ung man till exempel inte får ett jobb som han annars skulle ha fått, men på lång sikt så säger ekonomiska teorin ganska entydig det här att ökat utbud av arbetskraft är en positiv sak för ekonomin, och det enda sättet att, som vi i Finland också klarar av att försörja alla de pensionärer som vi kommer att ha.
Här kommer vi kanske in också på den här pensionsreformen som har diskuterats, det vill säga hur vi förlänger arbetskarriären i praktiken, också hur vi då får mer utbud på arbetskraft, hur vi får yngre människor att stå till förfogande och kanske då äldre i slutändan av sin karriär då att orka arbeta längre. Alf Sund, vad har du för tankar kring det här utan att dess närmare gå in på de här pågående förhandlingarna?
No, jag går inte ännu i de handlingarna, men säger bara helt att det viktigaste är ju den att vi får ekonomin i en tillväxt. Det är på kortare sikt den viktigaste frågan. Och där ligger det ju export särskilt. Att Finland har varit igen, nästan efter andra världskriget, så vi har haft en strategi att exporten är den som på sätt och vis driver och drar ekonomin upp. Och där har vi ju största problemen. Dels beroende på det Nokia-problemet i IT-sektorn och dels beroende på skogsindustrin överhuvudtaget som har en global problem. Och därför att skogsindustrin har så stor andel i Finland, den samma problem som kom också till Sverige och harmade där. Det var där mindre därför att skogsindustrins andel i Sverige är mindre än Finland. Därför ligger vi i en värre situation som till exempel i Sverige. Att därifrån
varför?
Det är exporten som är den viktigaste.
Lars-Erik har en fråga här.
Ja, varför flyttar vi skogsindustri från Finland till Sverige? Här har vi en riktigt nyckelfråga. Så har vi gjort och det här är någonting som är fel.
Mycket lite har vi flyttat dit. Mest har ju produktionen gått till Latinamerika, Kina och dit. Ganska lite har gått till Sverige. Och här kommer lite tvärtom också. Och det beror på valutakursen nu kanske. Och kanske också hur mycket kostar råverket, trä. Det är två sakerna som gör det här, tror jag.
Det är många faktorer säkert som spelar in här. Men om vi lite breddar diskussionen, när vi är inne på exporten här. Nu har vi ju som sagt i Finland förlitat oss väldigt mycket på exporten tidigare. Det är alltid via exporten som de här nya högkonjunkturerna har kommit. Och så har vi haft sådana här bolag som till exempel Nokia som har drivit fram den här utvecklingen. Men nu när vi har många sådana här osäkerhetsmoment, det går dåligt också för många andra europeiska länder. Vi kanske inte kan räkna med att de ska hjälpa oss hemskt mycket på traven. Nu vet vi inte vad som händer i öster, hur de här relationerna med Ryssland utvecklas, dit vi också exporterar ganska mycket. Kan vi förlita oss på den här exporten i framtiden? Vi vet att vi behöver den, men vad göra om den här exporten inte börjar dra som tidigare? Finns det sätt att själv utveckla modeller för att få igång till exempel via efterfrågan här inne i landet? Vad tänker du, Hedison?
No, om vi först svarar på den här frågan om vad som händer i resten av världen, så det är ju inte bara Finland det en längre tid har gått dåligt. Det har kanske gått ännu sämre i Finland än i många andra länder, men att till exempel i USA, som vi nu ändå har en bild av att ett land går ganska bra i jämfört med Finland, så diskuterar man hemskt mycket något man kallar secular stagnation. Vad skulle det vara, en utdraget stillastående eller långsam tillväxt? Det vill säga att man genomlever en period av väldigt låg tillväxt i amerikanska måttmätt, och det här ser man då på många ställen i världen. Och man funderar mycket att vad beror det här på, och är det här någonting som är här för att stanna? Att kommer vi att måste vänja oss vid en värld där den ekonomiska tillväxten är betydligt lägre än det vi har sett tidigare. Och det finns ju då många olika teorier om vad det här i så fall skulle bero på. Och en del tror att det här är temporärt och andra tror att det här är långsiktigt. Men det finns många saker, som till exempel befolkningstillväxten i världen som pekar på att vi troligtvis inte kommer att ha sådana tillväxttakter, till exempel Asien och också i Nordamerika, som tidigare. Och om man då tänker att vilka är de här faktorerna som driver den ekonomiska tillväxten på lång sikt, så är det befolkningstillväxt och produktivitetstillväxt, det vill säga några former av nya teknologier och så. Och en del tror igen att vi bara har sett början av all nytta vi kommer att ha av IT, och en del tror att vi har sett det här stora skuttet och att vi efter det här kommer att se långsammare tillväxt. Men det här är liksom spekulationer och ett verkligt intressant ämne, men som är väldigt viktigt ur finländsk synvinkel.
Vad tänker du, Lars-Erik Gästivas, när du hör det här? Alltså det här perspektivet att vi kanske inte kommer att bevittna den här högkonjunkturen som tog oss till exempel på 90-talet ur den här lamman och som innebar ett snabbt uppsving efter det, utan vi kanske måste bli tvungna att räkna med att den här tillväxten rör sig i decimalklassen, även om vi får sådan också i framtiden.
No, det är ju det allra bästa. Det är en sån här snabb tillväxt som vi hade då när det inte fanns någonting. Det fanns ingenting. Allting gick uppåt. Man visste inte, kommer det någonstans att komma ner. Det är väldigt viktigt. Men nu ska vi komma ihåg, i Finland talar ni om tillväxt. I Finland har vi ju en negativ tillväxt och vi har en negativ handelsbalans och vi lånar mellan 7-8 miljarder per år. Det är det här som vi måste få i balans, och innan vi får det i balans så kommer det att vara tillräckligt med jobb för oss finländare, utan att börja tala om att vi ska ju som bli något bäst i världen och mer eller någonting. Vi lånar till den välfärd vi har idag. Och det är det som måste sättas i balans. Och det kommer vi inte att kunna göra med något annat än att vi jobbar och försöker få våra produkter att gå att sälja på utlandet. För om inte vi har produkten som går att sälja, så då har vi ingen export och då går det på tok.
Ralf Sund, här har vi lite olika perspektiv på den här frågan. Men om vi tänker på det här som Heidi Schoman ännu var inne på, alltså det här perspektivet att vi kanske inte kan räkna med en sån här exportdriven högkonjunktur längre som tar oss ur det här, utan att vi måste fundera på andra alternativ.
Det stämmer. Om man tar några siffror fram, så vi blev ju van på 60- och 70-talet och kanske lite på 80-talet också, att vi har en tillväxttakt med 3,5% ungefär. Så jag tittar nog världen på det sättet att just det här öppenhet och globalisering och allt det här, så betyder i Europa överhuvudtaget, också i Finland, att vi går till en, om vi klarar bra, så går vi till en nivå ungefär 2%, hälften av det där. Att vi kommer på det sättet i ett nytt värld. Och om det går så här, förstås den här betyder också att vi har råd att ta skuld lite mindre än förr. Men här måste man nog konstatera att alla staterna, man talar ju alltid om det här bruttoskulden, alla staterna nästan hela tiden tar skuld på minus. Att det är ingenting nytt i Finland, att det är en vanlig situation för en stat. Och det är klokt också, måste man ju säga, att det är ett sätt att hålla tillväxttakten på.
Det här med staternas skuldsättning kunde man ägna en annan halvtimme åt att diskutera, men jag tar en kort runda ännu här för att knyta samman det hela. Om vi nu tänker på den tid Alexander Stubbs regering har kvar knappt ett år att genomföra reformer. Vad hinner ännu hända under den här perioden? Eller skjuter man fram de tuffa besluten till nästa regering? Ralf Sund, vad tänker du?
Jag tror att man hinner nog lägga fart i det här som man redan bestämt. Att nya beslut gör man knappast nog. Och det är mycket jobb. Det är en optimistisk prognos att man får nå ordentligt fart i det. Sakerna som man redan har beslutat. Att det är det enda som jag nog väntar av den här regeringen. Att om de gör så här, så är jag klar mycket, mycket bra.
Hur är det med arbetsmarknadsparten? Att blir det en pensionsreform?
Tror du? Det blir nog. Det blir allt förr också. Alltid förr också. Det tar ju lite extra tid alltid. Och några nätter, extra nätter. Så men det blir nog.
Lars-Erik Gästivas, vad säger du? Hur mycket tror du att regeringen vill och hinner uträtta ännu, och hur mycket faller på nästa regering?
No, jag tror ju nog att de stora reformerna kommer nog inte att bli så att säga färdiga under den här perioden. Jag tror att nästa regering, om det är en regering som faktiskt menar att ta tag i de här sakerna, men om det är som Ralf säger här, att det är inte så stor skillnad vad vi har för lån, så då är det ju väldigt bra, då fortsätter vi att låna pengar. Men det funktionerar inte på det viset i ett land som har euro som valuta, och vi har ECB som har en inflation, eller önskar att ha en inflationstakt på ungefär 2%, men jobbar enormt för att inte det ska bli en deflation i Europa. Så jag måste nog säga säga att jag sätter mitt hopp till följande regering och att det faktiskt ska vara några sådana regeringskumpaner där som faktiskt tar tag i de problem vi har.
Heidi Schumann, du är ekonom och inte politisk kommentator, men om vi tänker på de allmänna utmaningar som då kommande regeringar har, vi konstaterar alltså att det här är den sista, första och sista budgeten som nu Alexander Stubb kommer att, att lägga ihop. Ett hurdant lass blir det för nästa regering att dra under rådande omständigheter, oberoende av vem som sitter med?
No, på det sättet kanske ett tungt lass nog, men inte ett omöjligt lass. Att vi har den här åldrande befolkningen och allt fler människor som kommer att vara pensionerade och allt färre som ska försörja dessa. Så det är en svår kombination, men inte säga att det är någon omöjlighet. Bara man vågar och gör så det är det viktiga, att det farliga just att det inte händer.
Just men, det.
Här lite vekost inför budgetförhandlingarna som alltså inleds idag. Imorgon lär vi veta mer om vad det blir för förhandlingsresultat. Jag säger tack till dagens debattörer Heidi Schumann, ekonom vid Finlands Bank, Ralf Sund, chefsekonom vid tjänstemannafacket STTK och Lars-Erik Gästgivas, riksdagsledamot SFP. Tack för att ni var med. Mitt namn är Rikard Osu.
Tack.